Säsongen 2023-24 är slut och det är snart vår energireserv också. Vi har ingen Mattias Hjelm i studion, men jag, Daniel Roth, tänkte tillsammans med dig, Linus Alin, summera denna händelserika säsong.
Det tänkte vi. Synd att sakna Hjelm, han är väl att vandra någonstans i spanska bergskedjor i detta nu. Tror vi säkert att han har pluggat i öronsnäckorna och lyssnat på podden också. Så vi skickar lite styrka till dig, Hjelm, när du tröskar fram i spåren på din supervandring. Men vi har jättemycket att prata om, såklart. Vi har varit i Skellefteå 2 vändor. Den sista för att se Skellefteå ta SM-guld och Rögle få silvermedaljer. Spelarna runt halsen. Och sen finns det ju även ett stort segment i den här veckans podd som handlar om hur Rögles lag kan tänkas ut nästa säsong. Så det ska vi också hugga tänderna i och gå igenom ordentligt lagdel för lagdel, tänkte vi, och även staben. Så att det får vi verkligen se fram emot och plöja igenom.
Vi har väl till och med utkast till en laguppställning i SHL-premiären borta mot Färjestad i september.
Det har jag.
Det är noll luckor.
Det har jag i min data, som man säger. Men vi kan väl börja där det slutar, så att säga, med den sista finalen i Skellefteå, som ju Rögle förlorade med 2-0 efter ett avgörande i tom kasse. Och vi var ute på isen och vi får liksom försöka intervjua spelare under guldfirandet. Vi pratar med Hampus Sjöström, Roger Hansson, en bunte spelare också efter att säsongen var slut. Vad är dina bestående största intryck av den kvällen, Daniel?
Att vi fick en bra placering där vi hamnade i röran efter. Vi var de enda som ville av isen för att intervjua besvikna spelare. De flesta andra journalister var där för att gå all in på Skellefteå. Men vi kom inte av isen. Men till slut gjorde vi det och då fick vi en bra position. Vi hade uppsikt av Rögles korridorer ner till Rögles omklädningsrum. Där Michael Kaplan satt liksom med händerna huvudet begravt i händerna. Vi satt Skellefteås spelare som sög i sig en och annan pilsner, kom förbi, gick ut.
Och hälsade på fansen, ja, för det var ju spelarentrén vi stod vid och gjorde våra intervjuer. Och där kom ju spelarna och ville hälsa på folk och så i stridström. Och den dörren blev ju öppen också några gånger, så att folk som supportar titta in till oss. Och efter som vi stod där ett par, tre timmar och jobbade, så promillenivån blir ju högre och högre på de som kom in.
Precis som decibeltalen på de tutande bilarna. Men vi fastnade väl båda för den söte gossen som sa han har kört från Pite.
Han kört från Pite. Han undrar om vi kunde fixa ett guldlöp till honom.
Har ni ett guldlöp? Nej.
Det hade vi inte.
Sen kom det två. De hade bra promillehalt. De drog igång en improviserad presskonferens mitt emellan dig och mig vid en sån här backdrop där det så här odds. Jag brukar inte bli arg, men till slut fick de lite onda ögat av mig, så sa den ena: tyck du vi ska dra åt helvete? Ja, det tycker jag faktiskt. Så de gjorde det. Nej, men det var väl så. Det var en kaskad av känslor och liksom sorg och ledsamhet och så från Rögle håll, och så otroligt mycket glädje. Man fattar liksom, man kan bara föreställa sig vad som skulle ha hänt i Ängelholm om de vunnit guld där. Skellefteå är vana på ett annat sätt att fira framgångar på den här höjderna, men det var väldigt mycket känslor åt alla håll.
Absolut. Sen tycker jag väl också att publiktrycket i Skellefteå Kraft Arena var 2-3 snäpp upp jämfört med de två första finalerna. Det kändes som att det var en rejäl kraftsamling där också, att nu skulle de baxa det här första guldet på hemmaplan som de säkrar nu då ihop. Och det märktes före nedsläpp, det märktes i slutet av matchen. Och vi var också, som jag sa innan, ute på isen efter slutsignalen tillsammans med alla journalistkollegor och fick känna av trycket från läktaren där. Och det var ju ändå en mäktig upplevelse att få vara på den sidan.
Ja, men så var det. Jag var ganska kritisk till de första finalupplevelserna i Skellefteå. Tyckte att det var det sämsta jag upplevt. Och det var, när man har pratat runt, liksom surrat lite med spelare och andra inblandade, så tycker de flesta det, att det var en stor besvikelse. Och kontrasterna mot match 3 och 4 i Ängelholm, som var kanske det sjukaste jag någonsin har hört, det var ju enormt. Men absolut, cred till hemmapubliken i Skellefteå när det skulle avgöras. Det var, då var det riktigt bra tryck där. Kanske inte riktigt samma ljudvolym, det studsar väl på ett annat sätt liksom i Katena, men det, upplevelsen var inte jättelångt därifrån, det måste jag säga, när det var som bäst.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Vi uppmanar ju alla er att skicka in frågor till oss. Eftersom det är torsdag idag, 1 maj igår, så blir det ju torsdagsavsnitt den här säsongsavslutande veckan. Vi har fått mycket om CDC, som vi också fått på temat då, hur Rögle kunde förlora den här finalen. Det var inte riktigt det som var ingångsvärdet inför finalscen, att egentligen något av lagen skulle vinna med 4-1. Man trodde att detta var en serie som kunde gå till betydligt fler matcher än fem. L.A. Sandén skriver exempelvis, kan fortfarande inte smälta hur de kunde ge Söderström slutspelets MVP. Rifalk växte ut till ett monster. Tror ingen ens i närheten av hans kapacitet senaste plus 10 åren. Och sen så skrev Thomas också till oss att när Rifalk hade dessa siffror, hur hittade Rögle BK ett sätt att förlora? Fattar att Roger Hansson känner att det inte var en 4-1 final. Vi har snackat lite om detta, Daniel, alltså jag landar väl i en förhållandevis enkel analys egentligen av varför den här finalen gick som den gjorde, för att spelmässigt så var det ju den femte finalen, det var klassskillnad mellan lagen. Jag vet inte, alltså när man var på plats också så live hur Rögle kom inte upp i nivå, absolut, men faktiskt hur bra Skellefteå var i den matchen. Alltså jag får backa jättelångt för att hitta liksom att jag har sett ett SHL-lag prestera på de höjderna, och, alltså live, och bevittnat det. För det var, man hittade inte många fel i deras prestation där.
Nej, jag håller med. Jag tror faktiskt att den känslan förstärktes när man var där och såg matchen live. För jag tycker inte riktigt att, jag vet inte, det är kanske folk som är besvikna liksom på att det gick som det gjorde, men alla delar inte den analysen att det var Skellefteå som var så fruktansvärt bra. Men det är ju helt överens om. Jag tycker de spelar liksom en total hockey över hela banan. Ja, det är länge sedan jag har sett ett lag spela så synkat liksom över hela banan, så stressande. De stressar livet ur Rögle precis överallt. Men ändå, innan vi, jag vet inte var vi vänder och vrider, men ändå, jag sa det flera gånger i tredje perioden, Rögle kommer få fler chanser. För att de orkar inte riktigt hålla i det trycket hela i tredje perioden. De blev ju, eftersom Rifalk spelade så fruktansvärt bra, så stod det ju bara 1-0.
Och de fick något att försvara helt plötsligt ju.
Exakt.
Alltså, de fick ett guld att försvara sista 10 minuterna.
Exakt. Och det är väl Everberg som spelar fram till Tambellini som har superchans med typ 50 sekunder ifrån. Liksom. Vi får väl aldrig veta liksom vad som hände, men vad som hade kunnat hända. Men håller med, den matchen var det klassskillnad. Det var inte där Rögle förlorade guldet. Jag tror de kommer att gräma sig livet ut att de förlorade de här två hemmamatcherna.
Precis, och det är där jag sa med en enkel analys. Ja, den enkla analysen är just det. De här två jämna hemmamatcherna, att Rögle inte lyckas ta chanserna. De sumpar ju det. De två lägena, så enkelt är det ju. Och tittar du på Skellefteå, vilka spelare är det som kliver fram och gör de här avgörande målen? Jo, men det är ju Jonsson och company, alltså deras stjärnor. Rögles offensiva spetsspelare drev hela laget genom åttondel, genom kvart och genom semi. Och sen i finalen så är det två forwards, slutade på va? Som lyckas göra mål. Albin Sundsvik och Anton Bengtsson då, som gör två. Jag menar, man behöver inte söka tycker jag, jättemycket längre. Alltså det, jag vet, det surrats lite om liksom att Robban Olsson coachar bort Roger Hansson, men jag ser inte riktigt det framför mig, alltså på vilket sätt det skulle ha varit. Alltså det är möjligt att i den här sista finalen att Rögle borde haft något slags mottag. Man kan se framför sig att när det börjar rinna dem och händerna tidigt, för det gör det, man ser ju tidigt att oj, shit, det här är ett annat Skellefteå än vad de varit de fyra första. Kanske borde ha tagit en timeout tidigt för att väcka laget på något vis, men sett över hela finalserien känns ju inte som att Rögle var sämre coachat. Och det här med att Roger Hansson då, hans kollegor skulle falla på det greppet att man inte räcker till, snarare pratat om att hur taktiskt fulländade Rögles insatser har varit tidigare i slutspelet, att de har hittat sätt att såra så djupt, både då framförallt Växjö och Färjestad. Så att det, man inser det, och inser det förra gången när Rögle förlorade i Växjö. Man inser det också den här slutspelsresan man gör, hur otroligt mycket det kostar att vinna ett guld. Och för att vinna ett guld och vinna en finalserie så behöver du ha formtoppade stjärnspelare som håller hela vägen ut.
Jo, men det kokas ju ner till den effektiviteten. För även om Rögle är helt utspelade långa stunder uppe i Skellefteå, så räknar vi till 3-4 jättechanser. Helt plötsligt så dyker det upp en jättechans. Everberg har en där Brady hittar honom i slottet. Kaplan har en jättechans. Det finns chanser, och det finns chanser både i final 3 och 4. Det handlar om att ta de chanserna.
Ja, Ryfors har ju ett friläge i final 4 med 20 sekunder kvar, och sen så har Rögle massor av chanser i förlängningen utan att... Det krävs ju där att Arbol, Sar, Everberg, Sandin... och Ryfors också för den delen, att någon av dem hittar rätt och får in den där pucken. Alltså då har vi en helt annan finalserie att bevaka om det står 2-2 i matcher efter den. Men nu var det inte de Rögle som gjorde det, utan istället visade då Skellefteå i den final 4 tålamod och stack upp och gjorde mål på sitt andra skott på mål i den förlängningen. Och du har ju inte råd. Alltså det funkar inte. Du kan inte vara ineffektiv i den typen av lägen i en SM-final.
Nej, sen för att återgå till att besvara frågan så håller jag lite med där, men man hittar väl inte en MVP i ett lag som har förlorat en final med 4-1. För att om jag jämför Linus Söderström med Kristoffer Rifalk, så kan jag inte se att Linus Söderström gör någonting som inte Kristoffer Rifalk gör. Visst, det är väl ett friläge när Lindström pillar in avgörandet, tror jag, i match 3 i Ängelholm. Möjligt Rifalk skulle vilja prova att rädda den igen. Men å andra sidan Söderströms, när han släppte in Bixels enda mål i final 2, skulle han nog också vilja ha tillbaka. Jag tycker liksom att det är femstjärniga målvaktsprestationer. Nästan så att Rifalk nog gör ännu mer. Men när Rifalk prickar, han är den enda Rögle-spelaren som är femstjärnig rakt igenom hela slutspelet utan en enda dipp egentligen, någonstans.
Ja,
alla andra spelare är extremt formtoppade genom kvartsfinalen, semifinalen framförallt, men orkar sen inte hålla linjen, orkar inte hålla nivån.
Nej, alltså hade Simon Ryfors petat in ett par puckar eller någon i den här finalscenen och även bidragit med det, med tanke på hur mycket han skapar, så hade han ju varit... Han är liksom tvåa på listan efter Rifalk för mig. För jag tyckte han var fruktansvärt bra spelmässigt egentligen genom hela finalserien. Det är ju precis som för de andra, så är det ju målen som saknas. Men han var liksom för mig två snäpp upp jämfört med till exempel Linus Sandin eller Daniel Saar i just finalserien.
Alltså, där är ju mer synliga dippar. Jag håller med, jag tycker Ryfors imponerade stort på mig i finalserien. Hur han drev, hur han liksom på Anton Bengtsson vis liksom visade väg med liksom, ta ansvar överallt. De stack verkligen ut. Sen Liam Bixell var ju på väg mot någon slags MVP-status, tyckte jag, efter finalerna uppe i Skellefteå. Sen tyckte ju vi att det var något mysko i final 3 var det väl, där han plötsligt bara spelar 17 minuter, och vi tyckte att det var en jäkla oreda bland backcoachingen. Men Roger Hansson hintade ju, eller sa ju i långa intervjuer som jag gjorde efteråt, att de hade haft lite sjukdomar. Frågade inte jag specifikt om Bixell, men jag tar för givet att att han var krasslig i den matchen helt enkelt.
Ja, Samuel Jonsson, även om han inte spelar mycket, det är möjligt också att de vill ha in Viljanens fysiska backspel i laget efter ett par finaler där när han kom in, men Samuel Jonsson var ju inte ens med att träna när de hade ett ispass där bara vissa var med och så. Han är ju alltid på is, speciellt när han spelar förhållandevis lite, så man kan väl tänka sig att han också har varit sjuk. Sen är de här, alltså man gör ju precis allt man kan för att få folk på isen, men något klubb var det ju, och precis som Roger Hansson sa till dig så har de nog fått kämpa en del för att få hålla, alltså att då framförallt på backsidan att folk ska vara 100% i finalen.
Å andra sidan tappar Skellefteå sin lagkapten och en av de mest producerande forwards på typ nyckelbensbrott eller vad det var efter i final 2. Där kan man ju snacka om liksom stök och hantera, så att Rögle har ju egentligen inte någon, de har en skridsko som lossnar från Dennis Everbergs fot. Det är väl vad problem annars de har, så att det känns ju som en i den mån man ska liksom leta ursäkter så kommer ju de rätt så långt ner ändå. Men jag tycker ändå efter att ha gjort mycket intervjuer att någon slags åsikt som både Hansson och spelarna landar i är ju att de inte presterade sin bästa hockey i finalen av olika skäl.
Mm.
Och jag tycker att det de pratar om, och det är väl samma sak som man ser, att de lite grann tappade tålmodigheten i det här schackspelandet. Man blev lite övermodig någonstans, i, som Rifalk sa, liksom, att man ville vinna så mycket och kanske tog ett beslut som inte ingick i planen. Det handlar ju inte om Roger Hanssons taktik eller att Robban Olsson har någon bättre taktik. Liksom. Det handlar om rent utförande. Och där det är väl klart att man kan koppla det till att Skellefteå har varit där. I många i det laget som spelar 3-4-5 finaler. Det har man nog med sig när man ger sig på en finalserie till.
Ja, men precis. Som du säger, Rögle pikar inte spelmässigt i finalserien. De offensiva spelarna som ska bära laget pikar inte heller. Och det är därav den enkla analysen på något vis. Att gör man inte det, då tar man inte SM-guld. Så det känns inte som att det man får stå stöta och blöta här en timme för att komma fram till att jo, det var nog detta som hände. Utan för mig känns det hyggligt simpelt. Och då har slutsatser faktiskt.
Ja, men det är så tydliga markörer liksom att det är tydliga grejer som avgör de här matcherna, framförallt i Ängelholm. Men som jag sagt innan, när vi åkte hem från Skellefteå efter final 2, det stod 1-1 i matcher, då var jag ganska säker på att det här är Rögles serie. De kommer ta detta. Alltså det kändes som att alla pilar pekade ditåt. Men det är väl bara, jag har inte heller bevakat så många finaler. Kanske blev man själv liksom, var man själv lite, det är inte så enkelt. Det visar väl Skellefteå i final 3-4 i Ängelholm. Det är ju där det är fruktansvärt imponerande att stå emot den. Liksom, för Rögle är jättebra, framförallt i final 4. Liksom det, jag håller med Max Bolin där. Det finns inte jättemycket mer Rögle kan göra än som att de är ganska nära en fulländad prestation, förutom sin effektivitet.
Nej, men Skellefteå växte ju genom hela finalserien och pika. Kanske då, det får vi aldrig reda på. Men antagligen pikar de ju här i guldmatchen sista. Och Rögle var ju lite, gick ju lite åt det andra hållet. Och som du säger, Skellefteå då som får både Pudas och Secura skadade. Nu får de visserligen tillbaka då.
Sen är Pelika.
Precis. Och Hugg in i laget. Så det byter 2-2 där vad gäller frånvaron. Men sättet de hanterar det på ändå liksom när kaptenen, så som det hände också uppe i Skellefteå, går sönder på det sättet säsongen över. Och sen så kommer man till Ängelholm och har den jäkla anstormningen mot sig, både spel- och publikmässigt. Och bara visar ett sånt jävligt tålamod, tro på sitt system, tro på att de ska ordna det. Och kommer ifrån Ängelholm med 2 segrar, jag menar. Alltså, de har verkligen, verkligen imponerat på mig genom finalserien.
Verkligen. Jag tror det var Rifalk som var inne på den här intervjun honom efteråt, att han tyckte att de gick lite grann i samma fälla som mot Växjö i finalen 2021, Rögle. Och det håller jag faktiskt med om när man tittar på det, för någonstans kolla hur Rögle liksom tog sig igenom, hur de rivstartade både kvarten och semin. Det var ju egentligen den första finalen som var den första indikationen på att det här laget har faktiskt lite mänskliga drag. Det här laget kan se tillbaka på en första match och känna att vi fick inte riktigt till allt, skapade ingenting. Någonstans där var det ju första gången som magin bröt, som man ska säga. Mm. Men sen kom de ju tillbaka så starkt i andra matchen, och var väl det som gjorde att man tänkte att det här är en Rögle serie. För när man då summerade final 1 och 2 så kändes det ju som att 55-45 Rögle liksom. Och nu ska de hem och spela två matcher inför det värsta publiktryck som de någonsin, det visste man ju.
Mm.
Jag kunde inte riktigt se att Rögle skulle liksom, i det läget åka hem och torska på lite bristande tålamod och en för klen effektivitet.
Nej, och det är väl det också som kommer att göra att fans, spelare, ledare, alla som varit en del av det här lagets resa och hållit tummarna för att de ska vinna det här guldet kommer att gräma sig länge över det, för det var ju chansen med stort C också då på grund av Skellefteås. Skellefteå hade ett värre skadeläge. Rögle kom in med en jävla skjuts in i finalserien och hade lägena. Alltså det kan man också, match 1 i Skellefteå hade de också kunnat vinna. Så att match 1 och båda hemmamatcherna är ju, det är ju sånt som kommer att söka folk ganska länge, att de inte lyckades förvalta den. För man vet inte hur lång tid det dröjer innan Rögle kommer in i en finalserie med liksom snudd på, inte unikt men väldigt ovanligt bra förutsättningar får man ju säga, när man sa nej men helt trupp och tillgå. Alla liksom nyckelspelare kan vara med varenda match och sådär. Alltså det är ju nästan aldrig så. Det är alltid en eller två spelare som är skadade eller som har strul och sådär. Så att förutsättningarna fanns där, chansen fanns där också. Och återstår att se hur lång tid det dröjer innan Rögle står inför ett så här bra guldläge igen.
Men sista liksom, filosofiska utlägg är väl det som vi såg också, att det kändes som att Skellefteå, både laget och allt runt omkring, var mer vana vid det här att liksom vara i final. Någonstans i tredje perioden så började de här Norran tidningen där packa upp guldlöpsedlar liksom. Det låg liksom lite i luften att hade varit kul att få säkra en final på hemma, säkrat guld på hemmaplan, för Skellefteå bara vunnit borta innan. Men det var ju det som var den stora skillnaden, tror jag, mot när finalsen då vände mot Ängelholm. Den liksom hypen, den totala liksom galenskapen i arenan och den uppdämda liksom förväntningarna och längtan, den var ju någonting annat än det i Skellefteå. Jag tror folk närmar sig liksom den här SF-finalen i Ängelholm med känslan att tänk att jag liksom en gång under min levnad kommer få vara med om att Rögle tävlar mot SM-guld. Jag kanske får se ett SM-guld. Den känslan var ju så otroligt närvarande under final 3 och 4. Jag tror det är därför som många också, spelarna var ju helt tagna av det stödet, även om de är vana vid liksom publikstödet. Så man kan ju bara gissa vilket jävla dårhus det hade blivit om de hade vunnit, om Rögle hade vunnit det här. Alltså.
Vi snackade om det förra veckans podd, hur kommer Rögle liksom hantera publiktrycket och blir den bara en fördel? Rodrigo Arbols pratade efter den första finalen i Catena Arena om att jag stod här och sa att nej, men det kan inte se att det blir en nackdel för dem, men han menar ju på att de hade hanterat det på fel sätt, just det du var inne på innan också Dalen, att de kom ur lite de här ramarna, den här boxarna de varit inne i där alla vet vad man ska göra hela tiden, kan lita stenar på varandra. Här blev det ju lite mer att adrenalinet, om jag tolkar honom rätt, adrenalinet tog över och helt plötsligt började man skrika lite på domarna kanske och sådana grejer, istället för att vara den här autobahnslaget som bara kör och kör och kör i samma hastighet ungefär, gör samma grejer. Nu svängde man av den vägen vid några tillfällen och det räckte ju på något vis för att Skellefteå skulle komma in och knipa den matchen.
Precis. Men det, ja, Rögle började med att slå ut ettan, sen tvåan, men det visade sig att trean var det bästa motståndet, det svåraste motståndet.
Ja, det får man ändå säga efter att ha sett alla de här matcherna på plats också. Alltså man kan gradera, alltså om Rögle hade mött Skellefteå i en kvart, hade de slått ut dem då, till exempel. Men Skellefteå var klassen eller klasserna bättre än både Växjö och Färjestad.
Ja, men tanken som slår mig i stunden, men jag jämför det Färjestad satte ut på isen i kvartsfinal 1 och 2 med det som Skellefteå hade som tänkt motmedel på Rögle. Alltså det var ju natt och dag.
Ja, det var det ju. Absolut.
Natt och dag.
Absolut. Sen är det ju, ja, det finns så många om och men borde Rögle ha haft något motdrag i för att ändra matchbilden i den då femte finalen där man blir helt överkörda spelmässigt förutom de sista 10 minuterna kanske. Det kan man ju diskutera. Borde man ha tagit en timeout för att på något vis hitta lugnet eller bryta mönstret? Ja, kanske. Men å andra sidan så hade man ju nytta av den timeouten också i slutet av matchen när man fick ta ut målvakten vid teckning i offensiv zon och snacka ihop sig. Sådär. Så vissa frågor får man kanske aldrig svar på.
Nej, men så tror jag förutsättningsmässigt också, som vi snackat om innan, Skellefteå har tränat för detta. Att vara som allra bäst i final 5-6-7. Det har varit hela deras träningsupplägg under säsongen. Det har inte Rögle kunnat göra. De visste inte ens om de skulle spela kval mot Oskarshamn eller om de skulle få vara med i play-in. Så där skiljer sig Skellefteås lagbygge skiljer sig också. Det är de har byggt ett lag som ska vara tillräckligt brett för att spela en final 5-6-7. När Rögle ställdes inför faktumet, ska vi värva någonting inför transferfönstrets stängning, så tror jag det kommer heller aldrig få svar på att de tänkte att vi klarar detta ändå. Det är inte nu vi ska liksom lasta på den sista pusselbiten för att ta guld. Mm. Jag tror att de tänkte att det är en chansning, det är onödiga pengar, det här är inte den säsongen.
Behöver vi ersätta Riley Sheen? Nej, vi skippar. Det är det du tänker på till exempel.
Ja, men exakt. Mm. Och det går inte att hänga dem för liksom. Helt plötsligt står de i en SM-final och man ser ju att deras alternativ är ju ganska begränsade, framförallt på forwardsidan där de egentligen, ja, men det de kan göra är att bänka en junior Axel Smeds och kasta upp Sundsvik från fjärde kedjan till första kedjan. Det är vad
och ta in en annan junior i fjärde kedjan.
Exakt. Det är ju vad handlingsutrymme de har faktiskt. Det är klart att, som jag sagt innan, haft liksom en Leon Bristedt eller en annan liksom lite mer färdig forward att stoppa in bredvid Arbols och Bengtsson. Det är klart att de med facit i hand gärna hade haft en sån.
Ska vi vända blad till nästa säsong och lite silly season, lagdel för lagdel tankar.
Kan vi göra? Vi har inga frågor på det här temat nu som vi går förbi innan vi...
Inte om finalsen, vad jag har kunnat se i alla fall. Vi har däremot fått massa frågor om silly season.
Då rör vi oss ditåt.
Jag tycker det, eller du hade fått någon fråga på mail kanske. Var det om betygssättning eller vad var det?
Ja, just det. Skulle jag ju varit men ni ska kanske ingenstans där ute. Tobias Mortensson, han frågar vilka spelare förväntar ni er se i Sveriges kommande VM-trupp? Ingen.
Nej, faktiskt inte med de NHL-förstärkningarna. Rifalk hade vi kanske kunnat snubbla med om han hade kunnat gå före Söderström i ett annat läge, men nu är de i tre NHL-målvakter och det är samma gäller väl någon sån som Everberg som också varit med och vunnit ett par guld. Känns också som ett långskott med tanke på hur truppen ser ut.
Anton Bengtsson har ju varit någon slags Sam Hallam favorit får man väl säga, men
det är för tuff konkurrens.
Man kan väl gissa att det finns andra spelare för den kategorin. Tobias Mortensson har en fråga till. Hur tänkte ni när ni satt så höga betyg efter att Rögle var totalt utspelade nästan hela sista matchen? Förväntade mig en massa ettor och tvåor förutom Rifalk, Ryfors och några till. Då det ser ut som att de flesta redan hade gett upp. Tack för en trevlig sväng med podden även denna säsong. Vilket slutspel vi fått uppleva. Men det är ju intressant. Vi satt ju och pratade om det. Vi landade väl i att vi tycker liksom att man kan inte bedöma laget på samma sätt som man gjorde i grundsyn. Det här är en SM-final mot Sveriges bästa lag som absolut toppresterar. Och Rögle har den matchen levande i hela matchen. Då tycker jag att det skulle liksom se konstigt ut att bara sätta en massa två och tre och någonstans. Ja, när vi vägde in alla våra faktorer så kände vi att vi satte ju lägre betyg än i de tidigare matcherna. Men gå ner därifrån till liksom den där låga, då hade vi, tyckte vi att det hade känts mer populistiskt liksom, att nej, det hade inte känts rätt.
Hitta en fråga till från Fabbo Gröna, ska vi säga, apropå finalerna då. Nu har Rögle förlorat 2 SM-finaler både på isen och i media. Först mot Sam Hallam och nu mot Robban Olsson. När ska man inse att man måste gå tufft och hårt i alla närkamper, såväl i matcherna som på presskonferenserna och i intervjuerna mellan matcherna? Hur tänker ni kring detta?
Ja, men jag delar inte riktigt den bilden. Jag tycker inte att var vann liksom, eller var vann Skellefteå och Robban Olsson marknadsandelar.
Jag tänker att det var efter Rögles, det Fabbo Grön syftar på, efter Rögles seger upp i Skellefteå när han gick hårt åt domarnivån där, när Pudas inte fick någon, det inte blev en utvisning på situationen med Pudas när Sa tacklade honom. Och sen då att Skellefteå ska ha fått fler domslut med sig efter det. Fritt tolkat från...
Ja, men det är det enda jag kan tänka mig också. Det är enda sådan situation. Däremot när man såg tillbaka på Växjö-serien så kunde man ju känna att Sam Hallam utnyttjade hela sin list när han satte press på både sidor och domarna. Det vet man väl inte förrän i efterhand liksom, om sånt får effekt. Men jag tror dels Roger Hansson jobbar inte riktigt så. Det skulle inte vara... Det skulle inte vara han att börja liksom skicka skumma giftpilar i syfte och påverka domare. Jag tror inte det ligger för honom och den ledning som finns nu. Och jag tycker inte att det var så. I det här fallet med Robban Olsson så upplevde jag att han mer var förbannad. Att han liksom uttalade sig i någon slags affekt för att han har fått så mycket konstiga avstängningar innan. Så han tyckte inte att det var rättvist nu. Sen är det väl klart att han använder det, att han försöker säkert vinna sin fördel där, men jag tycker att den är väldigt, väldigt begränsad i det här fallet.
Och sen handlar ju massa frågor om silly season då, så att vi vänder blå dit, och jag tror att vi längs vägen här kommer att besvara många av de frågor som har kommit in, för vi kommer att beröra, som vi sa innan, alla lagdelar och även staben. Så vi drar väl igång med staben, tycker jag. Tränare, huvudcoach Roger Hansson känns nästan skrivit sten.
Vi får ju gardera oss för att det är torsdag nu väl? Torsdag runt lunch. Och att det kommer säkert att hända grejer och komma press med allt möjligt. Men ni får veta om att i denna stund vi pratar så vet vi, har det inte kommunicerats någonting.
Nej, och det är väl högst rimligt att anta att det kommer att kommuniceras under torsdag eftermiddag, alltså dagen vi spelar in, eller under fredag. Så att,
ska vi gissa på 3 år med Roger Hansson?
Ja.
2?
Ja, 2 år kanske. Känns rimligt. Jag intervjuar ju sportchef Hampus Sjöström direkt efter slutsignal, nästan, på guldmatchen i Skellefteå, och fick då svaret att Hansson är enda kandidat till huvudtränarjobbet som Rögle har, och frågar väl också fritt om minnet om han kommer erbjuda tjänsten då som huvudtränare. Då sa ju Sjöström något i stil med att ja, det ska formaliseras i princip. Så att du kan inte dra några andra slutsatser av det än att vill Hansson så blir det Hansson.
Och Hansson vill, jag intervjuar honom. Han pratar ju eldigt om detta. Både att de är sent ute, att det behövs fatta snabba beslut. Det blir en kort försäsong. Han pratar också, om ni inte har läst den intervjun, tycker han har lite intressanta resonemang om det här att forma Rögles identitet som inte ska vara beroende av att man ska inte ha en identitet för att Cam Abbott tränar Rögle och en annan när Roger Hansson där närmar sig Skellefteå där. Så att Roger Hansson blir där. Sen får vi se om det blir 2 eller 3 år. Något annat skulle överraska mig i alla fall.
Apropå det du sa med Hansson där med identitet. Hampus Sjöström sa ju det i en intervju med mig också, det här med var fokus ska ligga inför nästa säsong, så ska de bygga laget. Det kommer ju bli väldigt mycket offensivt fokus för Rögle inför nästa säsong. Han menar på att de har satt ett grundspel vad gäller försvar som de litar på och känner sig trygga med, men att längs med vägen här och även in i slutspelet och under slutspelet så har de fått lägga, de har inte hunnit med riktigt med det offensiva, för det var ju där Hansson började också när han kom in, och sätta defensiven och sen bygga på. Sjöström menar ju att det kommer att bli lite skifte där nu, att de känner sig trygga med den delen och kommer försöka bygga på sin offensiv istället. Men assisterande tränare, Max Bolin, även om han har ryktat till Schweiz så får vi väl ändå anta i nuläget att han blir kvar. Tycker jag i alla fall.
Han har ju kontrakt ett år till. Man har bara länge haft en känsla av att han kommer att försvinna. Den är inte grundad på någonting. Så att, det är mycket möjligt att han stannar. Men när det är de här ryktena börjar gå så brukar det ligga någonting i det.
Tills vidare i alla fall Max Bolin på den ena av de två assisterande posterna. Assisterande två, Lucka. För där lämnar ju Janne Larsson. Han bekräftat för oss på HD i en intervju att han vill flytta till Gävle igen och är out således.
Så vi ska in och träna. Vi har resonerat när vi börjar någon tråd och diskuterade det. Ja, så kan inte ändå Johan Hedberg bara ett alternativ som biträdande? Har vi tänkt fel där? Men vi landar väl ändå i att de är lite lika, eller?
Känns så.
Fast, nu ska jag gardera mig med att jag gissar, för att jag vet fasen inte hur Johan Hedberg är bakom fyra dörrar.
Nej, men också så här att Hedberg var ju jättemycket sur om, och vi gjorde intervjuer och han hade varit på möten i Ängelholm och träffat Rögle och allt möjligt. Och sen så började det gå bättre för Rögle. Roger Hansson seglade upp som ett helt givet alternativ. Ganska plötsligt får vi säga som huvudtränare. Och sen efter det har det varit noll sur om Johan Hedberg. Och han har dessutom har jag sett fladdra förbi i flödet. Pratat om andra klubbar och AIK och sådär. Så det känns som att det var på tapeten, men det är inte det längre.
Nej, jag tyckte jag läste artikeln, men jag såg någon rubrik om att Rögle skulle gjort någon ny framstöt i, var det Hockey News som skrev om Djurgårdens tränare Micke Holmqvist, för nu får de in Robert Kimby som huvudtränare där. Och han känns ju lite mer, han känns ju inte som Roger Hanssons follan liksom, han känns ju lite mer, lite högre temperament, och det kunde man ju se framför sig att han är ung och driven och kanske skulle vara liksom ett komplement till Hansson. För jag tror inte kanske de letar efter, även om Janne Larsson känns ju lite filbunke, lugn, så alltså har ju det funkat. Så man behöver kanske inte vara en lugn och en hetsig.
Kan konstatera att det är Lucka på plats två.
Det är det enda vi enas om.
Det enas vi om, och går vidare till sportchef, och där får vi verkligen säga att det är Hampus Sjöström som ska blev permanent på den posten. Något annat hade brukar jag ta till överhåll, men det hade faktiskt chockat mig om det hade varit någon annan än Hampus Sjöström som då sportchef för härlaget i Rögle. Bör väl kanske inte stanna så jättelänge där, eller?
Nej, jag bara tänkte på det nu att jag, det slog mig det här som jag smsade dig om, att jag hört så omvägar att den här killen som har varit i Djurgården, Jakob Strandberg, någon form av, han är väl inte tränare, men han är väl mer åt det analytiska hållet. Jag hittade en artikel som Aftonbladet har skrivit om honom. Han fick lite så succé-vibes under deras slutspel. Och där säger han att han ser ljust på sin framtid, men vill inte, han är lite hemlighetsfull om. Jag har hört ryktats om att det kan bli Rögle för honom. Men jag vet inte alls i vilken roll det skulle vara. För de har ju redan en analytiker, Zach Ellenthal.
Mm.
Man kanske ska bredda en sån bas, vad vet jag.
Intressant. En liten nyhet i Röglepodden gillar vi.
Ja, den är inte... jag ska inte säga att den är superbekräftad. Den är... betraktar den som ett löst rykte.
I alla fall så finns det ju en lucka. Apropå det vi lyckats gräva fram tidigare under säsongen, Rögle vill ju anställa en general manager som har ett övergripande sportsligt ansvar.
Det hade ju du en superintressant tanke.
Ja, alltså för grejen är, detta får jag också se som ett jäkla långskott uppe i skyddsnätet, men vi satt väl på Arlanda eller någonting häromdagen och trötta i skallen, och då slog det mig att vi kanske har tänkt på det här med Tagnes helt snett hela tiden. För där har ju surrats om att Tagnes ska vara på väg in på något sätt. Samtidigt så har han två år kvar nere i Schweiz, så det gör ju att den dörren är tvärstängd. Men så tänker man ändå tanken, ingen rök utan eld. På något vis har han säkert varit uppe på tapeten och varit...
Eller... Han har ju varit uppe på tapeten, det vet vi.
Ja. Och
internt i Rögle.
Ja, det vet vi. Och han är ju såklart ett superintressant namn för dem. Så att då slog tanken med att, ja, har vi tänkt på det helt skevt att det är som den här GM-rollen Tagne ska in på. Det är ett långskott med tanke på att han är en av Europas det får man ändå säga nu, en av Europas mest vad säger man?
Med rankade, meriterade
tränare.
Det är ett toppnamn i Europa.
Toppnamn i Europa. Och att han då skulle komma ta ett steg bort från båset och komma in i en annan roll i Rögle. Ser det som ett långskott, men vi tycker ju att den tanken ska i alla fall nämnas i det här formatet.
Ja, och den är ju trippelt garderad eftersom man har kontrakt. Men eftersom han har sin koppling hit, eftersom vi vet att Rögle håller honom högt och vi vet att han har liksom en bas i Ängelholm med hus och familj och allt, så är det ju svårt att liksom slå bort tanken. Vi måste kunna spekulera om det.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.
I alla fall.
Ska vi gå in på utespelarna?
Ja.
Eller vi tar målvakterna först, för den är kortast. Där har ju Kristoffer Rifalk kontrakt och sen liten basklapp där också för ett slutspel som han har gjort odraftad skulle kunna öppna en NHL-dörr. Du intervjuade ju honom om detta också och då sa han väl något i stil med att han räknar med Rögle, men att
drömmen dör aldrig.
Nej. Men än så länge Rifalk på avtal, och sen då får vi väl ändå säga att där är en lucka bredvid honom, semilycka. Peter Kvartja har ju ryktats vara klar för en återkomst till Liberec, var det va? Ja, i Tjeckien. Och har inte spelat någonting här på slutet heller. Så att, och dessutom har ju Arvid Holm ryktats in, och Alexander Hellemo kan man ju räkna bort ur den här ekvationen, att han skulle vara en del av Rögles framtidsbygge efter den stökiga säsongen han har varit. Känns också som ett jättelångt skott. Så att frågetecken finns på målvaktsposten.
Frågetecken finns, och det känns inte som att vi kan komma så mycket längre i resonemangen här. Så vi rör väl oss till backarna kanske, eller?
Det tycker jag. Och på
där blir det ju hög omsättning.
Där blir det hög omsättning. Det vi kan säga nu är ju att lämnar är vi tämligen säkra på att Valtteri Viljanen, Leon Bixell, Erlen Lesund och Adam Engström gör då. Viljanen hem till Finland, Bixell och Engström till Nordamerika, Lesund, lång skadeperiod, återstår att se om man kan spela hockey alls nästa säsong. Tyvärr lutar väl mycket åt att han inte gör det. Utan att veta så får man ju gissa sig till det i alla fall efter hans lång utboll.
Ja.
Osäkra, Brandon Davidson har ju hintat om att han, eller hintat, han har sagt rakt ut flera
han
gånger.
Han har varit mycket tydlig.
Mycket tydlig. Att han vill förlänga med Rögle.
Men hans kontrakt går ut.
Precis. Och Samuel Jonsson har kontrakt. Men där har det ju ryktats på andra hållet att han och Rögle båda är intresserade av att ta i hand och tacka för de här åren. Och att det ska fortsättas på andra håll.
Det har väl surat som Finland där.
Precis. Och det är ju ingenting som är kommunicerat. Men i den här ekvationen så när vi kommer att lista de som kan spela, så är inte Jonsson med av den anledningen. Och inte Davidson heller.
Så namn på kontrakt är Lukas Ekeståhl Jonsson, Michael Kapla, Ludvig Claesson.
Precis.
Det är de vi räknar som helt klara.
Och sen då Jesper Pettersson och Mattias Göransson, Linköping respektive Färjestad, har ju skrivit om att de ska vara klara.
Mm. Om vi då läcker med backpar 1, 2, 3 och så får vi ha ett, liksom ett fjärde som är utanför laget, om man ska säga.
Mm.
Då måste vi sätta Mattias Göransson i backpar 3. Mm. Någon annan kedja eller någon annan plats kan vi inte hitta för honom.
Nej.
Och sen blir det ju en lek med siffror, eller vad man ska säga. Jag tror ju till exempel, om man får börja med en utvikning, att kanske Ludvig Claesson har ställt till det lite på ett positivt sätt för ledningen. Honom har man ju säkert tänkt på som en back 5-6. Men så som han har presterat i slutspelet, även om han också dippade lite i finalen, så har han ju presterat bättre än så. Han har ju faktiskt presterat som en topp 4-back, spelat över 20 minuter ihop med Lukas Ekstrand Jonsson, som kanske inte liksom har varit den allra det starkaste backpappret i slutspel. Så menar Ludvig Claessons aktier är ju jättestarka, tycker jag.
Mm. Och sen har vi ju då, säg att man har Mattias Göransson då med
Han kanske ska vara med Ludvig Claesson ändå, även om man just...
Ja, men vi kan väl börja där. Och sen så har du Jesper Pettersson med Michael Kapla då, till exempel. Och sen så har du Ekestål kvar.
Ja, men min tanke är ju att Ekestål, Jonsson och Kapla kan inte spela tillsammans. För det är ju ganska offensivt starka backar i första hand. Svårare med defensiven. Även om jag tycker att båda har gått framåt. Framförallt Kapla har ju gått framåt och varit defensivt stadig andra halvan med mycket stor hjälp av Liam Bixel, såklart. Så Jesper Pettersson, Michael Kapla låter väl som ett, om det är ett första backpar eller andra backpar, det vet jag inte, men antingen backpar 1 eller 2. Vi säger backpar 1.
Ja, jag tycker ju att om man ser de namnen här och tänker också på hur Rögle ska satsa och kanske uppgradera lite, så är jag av åsikten i alla fall att de bör värva en toppback. Alltså att det är en lucka i mitt huvud när jag ser det här framför mig för en riktig kanonback som ska in på plats 1 eller 2 i laguppställningen.
Ja, men det låter rimligt med tanke på alla som försvinner också. Men och med tanke på Ekestad blir ju lite hängande, eftersom de har signat 4 år med honom, så måste de ju tro stenhårt på honom. Så då måste ju han sitta i backpar 1 ihop med en ny kanon utifrån, eller?
Ja, kanske. Eller så blir det alltså någon slags konkurrenssituation där med Ekestål, att han kanske ska spela powerplay och sen var, alltså han kan inte ta sig in där, helt enkelt. Jag vet faktiskt inte. Att det blir Jesper Pettersson med ny och sen så Claesson med Kapla och Ekestål Jonsson med ny, eller Mattias, jag vet inte, men jag ser framför mig att om den här backscenen ska uppgraderas, verkligen vridas upp, så tycker jag att de bör lägga en del av sina pengar i budgeten på en kanonback.
Ja, och det bör ju kanske vara en sån här, även om han nu försvann till Schweiz, en Anton Lindholm som kanske är liksom defensivt viktad till 60%, alltså har sin största styrka där. Man såg ju vilken enorm betydelse Bixel har haft i det slutspelet. Och även Brandon Davison, även om kanske han heller pikade helt i finalserien. Så Jesper Pettersson är ju en tvåvägsback, får man ju säga. Han är ju lika användbar bakåt som framåt. Och med tanke på att både Kapla och Lukas Ekstrand Jonsson är offensivt viktade, så...
Nej, du är ju inte en spelare i den kategorin som ska in, nej.
Alltså, ingen Ekestålback.
Nej, det håller jag med om. Alltså, det ska ju mer vara en sån här... alltså, tänk Bixel, fast mer offensivt liksom kompatibel, om du förstår vad jag menar. Alltså en stark, ja, men... som kan spela mycket, rensa framför eget mål. Ja, men Anton Lindholm typ då, som du sa.
Precis. Det är väl rimligt. Men Bixel är vi kanske 85-15 i försvar, anfall. Mm. Det behöver ju vara med lite större offensiv uppsida, men... Ja, den är lite knixig att få ihop. Om man då kastar in Brandon Davison i leken, så är det svårt att se tredje back på med Brandon Davison och Mattias Göransson, för de känns ju lite fyrkantiga kanske båda två. Väldigt, väldigt defensivt orienterade. Då är ju i så fall Brandon Davison och Göransson med i först, alltså på sätt som position 7 i utgångsläget.
Mm.
Men det känns också, liksom, ska de lägga pengar på Brandon Davison för att ha någon som sjunde back?
Ja. Nej, det är väl därför också man tänker. Ja, Brandon Davisons kontrakt har inte förlängt sig nu, vad vi vet. Och när man tittar på det så här framför sig, så därför känns ju Davisons eventuella förlängning också som ett långskott.
Faktiskt. Jag tror ju, som jag sagt innan, att Mattias Göransson sågs som någon form av... version av Brandon Davison, även om man inte har Davisons kanske fysiska spel så är det ju lite samma typ av back. Men vad sätter vi för backpar till premiär mot Färjestad borta då?
Ja, men då sätter jag väl ändå Ny med Jesper Pettersson, Kapla, Claesson, Ekestål, Göransson, Ny typ.
Ja, jag håller med. Jag är med dig på Ekestål, Göransson. Sen tror jag att Jesper Pettersson, Kapla kan vara ett bra backpar.
Mm.
Då är det Ludvig Claesson och en raket i första backparet.
Den som lever får se.
Ja.
Forwards.
Tror inte vi kommer längre så.
Vi går vidare och där är det ju...
Här är ju lite lättare.
Här är lite lättare. För det är ju så att osäkra kan man väl ändå bara... Ja, Felix Nilsson får ändå vara osäker än så länge. Men man kan ju inte se att, med tanke på hur lite han har spelat på slutet, han står i början av sin karriär, att han ska vara kvar kan vi nästan till utsluta.
Jag vet inte, har han ett kontrakt eller?
Vet faktiskt inte. Det tror jag inte att han har. Men jag kan inte tänka mig att han ska vara kvar i vilket fall.
Han känns ju omkörd av smedsarna bland annat.
Lämnar jag också Simon Ryfors, Adam Tambellini, både ska till Schweiz. Det vet ni om. Henry Bowlby är ensam vad gäller osäkra i detta läget i alla fall.
Här får vi väl också räkna som ytterst tveksam.
Och då är det alltså vad vi räknar upp här, en ytterforward som ska in kanske, om beroende på centersidan då, hur Rögle resonerar där.
Och då tänker du att Leon Bristedt och Oliver Eklind är, då räknar du klara nyförvärv?
De räknar som klara nyförvärv redan. Bristedt är väl kanske gå händelserna lite i förväg, men Expressen har ju skrivit att han kommer att välja Rögle, och Hampus Sjöström snackar med om Leon Bristedt också efter den här sista finalen, och då var han lite finurlig när jag frågade om han sa vad jag hoppas det om man spelar Rögle nästa säsong. Det är väl att han väntar på om det eventuellt då att det kan komma någonting från Schweiz som man vill hoppa på, men det man har förstått av snacket och av intervjuerna man har gjort så är det ju Rögle eller ett kontrakt i Schweiz som nu känns ganska långt borta med tanke på att platserna där fylls på väldigt, väldigt fort.
Ja, det tåget känns ju som att det är Hannover snart. Det tåget måste ha gått.
Och då kan man ju, med det Dickinson, Bristedt och Eklind då.
Just det, Dickinson ska vi
inte precis, säga. Det är ju tre nyförvärv som man får räkna in i det här laget. Två ytterforwards och då Dickinson på centerpositionen. Då är det alltså en plats över. Och då kan man väl leka med tanken då att Everberg, Ferguson och Sandin får vi väl ha kvar i samma kedja.
Då sätter vi dem som en tredje kedja.
På papper, ja precis.
På papper.
Och sen så har den första kedjan med, säg, Bristedt, Abols.
Anton Bengtsson.
Kanske. Kanske inte. Beroende på hur man vill använda Anton Bengtsson. Han hade ju kunnat spela, jag tänker beroende på vilken forward, vars typ man ska ha in, så hade det kunnat vara Bristedt, Abols, Ny också här.
För, skulle kunna.
För då har jag också en annan kedja då med Sar, Dickinson, Bengtsson slash Ny.
Ja, där kanske alltså Dickinson, kreativ, lirare, jättebra på att få folk och sätta folk i målchanser. Sar också i första hand mer kreativ kanske. Så kanske är det lite slöseri med, vad ska man säga, hårt, låt som inte sa jobba hårt, men alltså Bristedt och Anton Bengtsson är ju knegare också liksom. Kanske en av dem skulle balansera upp en Dickinson Sar kedja.
Precis, min tanke också. Men oavsett så är det ju en ytterforward för en av dem. Nu har vi Ferguson, Sandin och Everberg som tredje kedja på pappret, det är de kanske inte i, ja, det vet man ju inte, men det är i alla fall en ytterforward för en av de två.
Vem då sa du?
Den som ska in, en av de två första kedjorna. Så kan vi väl konstatera.
Absolut.
Även om då Ferguson-linen är väldigt stark på pappret för att ha som tredje line. Men för en av Rögles offensivt bärande kedjor, hur som helst. Och en fråga vi har fått, ja då fjärde kedjan får vi ta, där har vi ändå placerat Sundsvik, Sjödin, och då Eklind. Och sen då extra spelare i nuläget då Simon Säter som har avtal. Det har inte Axel Smeds. Han har fått spela jättemycket under slutspelet och men då åkte ur laget i två sista finalerna eller var extra spelare där, så att han får också betraktas som ett långskott. Mycket möjligt att man förlänger med honom, kanske lånar ut honom till Hockeyallsvenskan en säsong. Hade inte förvånat mig, men där är vi i vårt lilla pussel i alla fall. Och vi har fått massor av frågor. Jag vet att vi har fått frågor som rör centersidan. Vad känner du, Daniel, om den nu? Då har man alltså Arbol, Dickinson, Ferguson, Sjödin som centrallinje på forwardsidan. Räcker det eller behöver Rögle värva en ny etta på centersidan, tycker du?
Nej, jag tycker att den uppgraderas ju enormt inför denna säsongen, även om det tog tid för Ryfors kanske att hitta sin potential så, och Arbols vinglade sig fram, så tycker jag att den centersidan är stark. Man har väl länge haft någon slags tanke att ska Rögle ta liksom nästa steg, då kanske Brady Ferguson måste ner i en fjärde kedja. Men med tanke på, jag tycker lite att han har spelat upp sina aktier den här säsongen, och man har än en gång blivit påminn om hur nyttig han är och hur kanske underskattad han är också, med tanke på hur otroligt bra han har funkat i överlag med Everberg och Sandin. Så han känns ju cementerad där. Och då är det ju två. Han är ingen fjärde kedja spelare, han är en av de tre. Och sen har de Dickinson och Arbols över där, så att jag kan liksom inte se var en ny center skulle in i den här hierarkin.
Vi har fått en fråga på lagbygget från GV for Life. Han skriver, Everberg, Sam med flera av de lite äldre spelarna som samtidigt utgör en viktig stomme i laget visade i slutspelet att de fortfarande har en hög nivå när de är som bäst. Att de plockade fram sitt bästa i slutspelet är såklart en styrka, men kommer de att klara att hålla en högre och jämnare nivå även i grundserien kommande år? De sitter på långa och dyra kontrakt, så otroligt viktigt för Rögle att de är så bra de kan vara.
Puh, ja. Helt omöjligt att säga.
Ja, men intressant spaningen då, för det var ju i slutspelet de här spelarna vred upp nivån. Och alltså Rögle kan ju inte hamna i ett läge där de gör en kass grundserie igen och få ha uppförsbacke, om man nu ska gå för guld och ha en uppförsbacke genom hela slutspelet genom att ha nackdel med bortaplan och allt sånt där längs vägen. Så det vill ju till att de från start nästa säsong, både spelmässigt och lagmässigt, hittar något tryggt som de kan surfa på och undvika att hamna i krissituationer som de gjorde titt som tätt nu.
Men här är faktiskt, vi har fått ett annat inspel från, jag vet inte om man uttalar det, på XRBKola. Nästa års, jag tycker att han sätter fingret, eller hon, vet jag inte, sätter fingret på någonting som jag själv har funderat på. Nästa års truppbygge behöver rimligen innehålla några utvecklingsbara spelare som kan växa och ta kliv, trycka på i hierarkin för att skapa konkurrens. Vilka då saknar sådana spelare? Truppen nu verkar bestå av färdiga spelare inom citationstecken. Rögle vann J20-guld för ett år sedan. Sen då? Det håller jag faktiskt med om.
För att ja, verkligen.
Har ju jättemycket färdiga spelare. Liksom alla från backsidan där med Kapla och Arbols, Bengtsson, Everberg, Saar, Bristet, om nu han kommer liksom. Det är inte jättemycket liksom växtmån. De kan ju i bästa fall bibehålla den här nivån om man ska vara krass. Och det kan räcka långt, men det får man ju faktiskt säga att där var ju Abbots duktiga på att liksom hitta de här Adam Engström och man lite yngre som kom utifrån, även när Bristet kom ung en gång. Så jag håller med om det. Var ska de in i den här hierarkin? För jag menar, Roger Hansson har ju visat den här säsongen att han är inte blyg för att spela unga spelare. Säter har ju fått ett jätteförtroende. Axel Smed har liksom utan att blinkas kastat in i en första kedja ut och spelar SM-final med dig. Så att det känns som att det finns en ledning som gärna ser unga spelare och vill se dem växa. Då får man kanske undvika och inte liksom sitta på ett helt färdigt lag, om man säger.
Nej, man hade kunnat titta på forwardsidan och tänka att då Eklind eller Sundsvik ska spela högre upp i hierarkin, till exempel för att det ska komma in en Smed stå och få förtroende från start. Samma på backsidan, om man nu inte tar in en ny toppback. Man kan ju tänka att man ska in något yngre och utvecklingsbart där. Men som det ser ut nu så skrev om det här J20-guldet också. Alltså vad har Rögle? De har två spelare väl, som var en del av den truppen, kan jag inte det i huvudet, men det är i alla fall i den kategorin så är det ju Smeds och Säter ju.
Ja.
Resten är väck. Och det är ju någonstans det kan ju rimligtvis inte vara så Rögle vill jobba på lång sikt.
Nej, det är ju här, det är här Roger Hansson är och tassar lite kring identitet. Jag drog en parallell till Skellefteå i min liksom guldkrönika där, att i deras vision, i deras liksom årsredovisning kan man läsa varje år att vi ska spela varje år, ska de vara i tävla om SM-guldet med en trupp som består till hälften av egna produkter. Och det gör de ju, de lever ju upp till det. Gå igenom deras trupp, det är ju bara massa tjommar som har Skellefteå AIK eller andra klubbar där i närområdet som man har tagit in och fostrat och slussar upp. Kontinuerligt slussar upp nya spelare hela tiden som man har fostrat i sin egen miljö, gjort flygfärdiga, förberett dem. För menar, vinna SM-guld med sitt J20-lag, det är ju, ja, det är ju kul. Men om man inte har en plan för att slussa upp, alla kan inte komma upp, men det måste ju vara mer än två längst ner i hierarkin som planen är att få upp, annars känns det ju liksom, behöver man ju inte tävla om det guldet.
Känner vi oss silly season klara? Jag ser framför mig alla de frågor ni har skickat in om detta, men vi har faktiskt besvarat de flesta längs vägen.
Här är någon som ställer, tycker jag, alltid intressant med ekonomi. Andreas Nilsson frågar, man har ju förstått att Rögle blivit en av de ekonomiska giganterna i SHL-sammanhang. Vad är det man gjort som andra inte har gjort för att skaffa sig de musklerna? Hur har det gått till ens? Det är någon som också ställer någon annan fråga om ekonomin, vad vi tror att årets resultat hamnar kring. Ska man gissa på, du gjorde någon text med kocken där, kom ihåg mitt i slutspelet, det här var hyfsat transparent med, men rimligen de har gått till final, där är väl bränningar att folk har säkert haft, har ju säkert bonusar om de kommer till SM-final, allt möjligt, men jag tyckte han snackade om ett par miljoner plus, ska vi gissa på 10 miljoner?
Ja, alltså det han sa var
väl... Jag kan bara säga att det är en brutal gissning utan någon som helst förankring.
Jag tror på lite mindre. Det han snackade om var ju också att de har två första hemmamatcherna i en slutspelsserie betalar någonstans för kostnader, alltså som resor.
Första matchen, va?
Ja, precis. Förlåt. Betalar för det och sen så är resten på plus. Med bonusar då och flygresor upp och ner till Skellefteå till exempel. Så att, ja, mellan 5 och 10, men inte riktigt 10 om jag också får bara...
Nej, men det är ju klokt, för han pratar ju också ganska öppet om det här, att om inte Cam och Chris har arbete när man stänger böckerna, nu kanske Chris hade det, för han har ju signat med HV som sportchef.
Enligt Expressen, ja, precis.
Är inte det kommunicerat?
Nej.
Okej, okay. Sorry. Nej, då kan man inte börja baka in det. Man kan inte hänvisa till Expressen kanske i sin årsredovisning. Men då får man ju bokföra hela lönen för dem. Då får man ta den i årets resultat.
Precis.
Och sen är det ju mycket möjligt att båda arbetar. Då får man liksom tillbaka de pengarna i nästa årsredovisning. Men det kommer ju bokföras nu och det kommer ju dra ner vinsten. Så att,
precis, och det måste göras rent... Varför måste man göra det? Jo, men det måste göras rent bokföringstekniskt. Måste man göra så.
Men liksom den hypen, den sinnessjuka liksom, de har ju fått nästan maximal utdelning, även om de inte drog serierna så långt. Så. Svinpackade hus, fulla hus med, de måste ha rasslat bra i kassorna. Här,
alltså det är sjukt svårt att stå och gissa eftersom man inte vet någonting om hur de har sålt liksom under sina matcher och hur mycket kostar liksom två chartrade resor till Skellefteå. Ja, man vet ju tummen och pekfingret, man vet inte exakt, och dubbla hotellnätterna när man har varit iväg och bott över och under de här dubbla bortamatcherna i slutspelet och så vidare. Men ja, mellan 5 och 10 miljoner plus omsättning kommer ju landa på en bra bit över 200 miljoner.
Det är väl del fråga två. Jag kan bara svepa förbi den snabbt. Att det beror lite på hur man räknar. Om jag har kollat rätt, jag brukar läsa de här rapporterna om kika på alla klubbarnas ekonomi. Och om jag minns rätt så är det väl bara Färjestad och Frölunda som omsätter mer. Färjestad ligger väl upp mot 250 miljoner tror jag. Så att alltså, sett till vad man drar, hur mycket pengar man drar in, så är man ju på pallen i SHL Rögle. Sen när man kollar man på eget kapital, vad man liksom sitter på för kapital, där tror jag det var efter förra säsongen 7 klubbar som sitter på ett större kapital. Färjestad har flera 100 miljoner. Skellefteå sitter väl på 80 miljoner. Jag tror Rögle har 20 miljoner i eget kapital. Så där är man ju inte, där är man ju ganska tidigt, medan Färjestad har byggt på det kapitalet bra mycket längre. Men man kan ju säga att Rögle har blivit någon form av maktfaktor, så tillvida att de är väldigt, väldigt starka på att dra in pengar på biljettförsäljning. De har en hög beläggning i sin arena på matcherna. De är duktiga på att dra in, de har ett stort liksom, sponsornätverk. Så att dra in pengar är de ju bland de allra bästa i klassen på. Att samla dem på hög, där ligger de fortfarande en bra bit efter de största.
Ja, och det finns ju många parametrar i det. Daniel Kock i intervjuer har ju sagt, den jämförelsen har ju inte vi gjort i närtid, men just sponsormässigt att Rögle är i toppen av SHL vad gäller att få in pengar från sponsorer och sådär. Men där, alltså, tänker du ändå att säga att de har 220 miljoner i omsättning den här säsongen, och så kanske de gör hypotetiskt då 5 miljoner i vinst. Alltså den marginalen är ju inte jättestor.
Och sen ska man också, och då är det en säsong som är tokmaxad framgångsmässigt.
Ja, i alla fall under ett par månader ju. Men
jag menar, innan har de ju...
De gick långt i slutspelet, absolut. Mm. Men det finns andra parametrar som väger in också, måste ta i beaktande, för att hur kan Rögle liksom ha mer omsättning än Frölunda till exempel då, som har...
Så inte de har, men de är...
Nej, men alltså, eller likvärdig, nästan lika mycket. De tar 13 000 eller 12 000 i Skandinavien eller vad det nu är. Det handlar ju om att Rögle har ju, som vi har berättat om innan, allting in-house vad gäller försäljning, vad gäller företag och så. Många andra klubbar outsourcar ju sådana grejer till externa bolag som till exempel tar hand om sponsorförsäljningen åt dem. Framförallt då man hyr in sig i en restaurang och alltså, all den personalkostnaden till exempel ligger ju på Rögle själva. Det gör den ju inte på alla andra klubbar. Så därför blir det ju väldigt hög. Det snurrar ju väldigt, väldigt mycket pengar i Rögle som klubb.
Exakt. De driftar allting själv, men det innebär ju också att när det blir feta överskott så behåller de det själv också. Det går ju inte till... Det är som om Hjelm är i Spanien och ska fira sin 30-årsdag, hyr in sig på Rotary-lokal i Zaragoza, så får han ju liksom bara gå in och betala en hyra, så står de för allting. Och sen får han liksom inte behålla, ja, presenterna får han behålla.
Jag hoppas han firar flådigare än så.
Ja, faktiskt. Det är inte dumt i Zaragoza.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Det blir ett extra långt avsnitt.
Det får det väl bli när vi ska summera en lång säsong. Men någonstans, bara för att knyta ihop det kanske. Vi snackar om att Rögle står urstarka där med sin försäljning. De är duktiga på det. Alltså, jämför känslan de måste ha nu efter att ha svängt runt den här säsongen med om de liksom hade åkt mot Timrå i åttondelar. För den nivån, höga nivån av gnällighet, av liksom irritation, till och med uppgivenhet under säsongen när det var helt knäpptyst i arenan, till den totala förvandling som vi har sett i slutspelet nu. Jag inbillar mig att det är sjukt mycket lättare att vara Alan Bibic, försäljningschef, och kontakta företag i det här läget jämfört med om de hade rykt tidigt. För det måste jag ändå säga att den liksom totala uppslutningen, man ska säga, den lägereld som Rögle har varit i Ängelholm med omnöjd under det här slutspelet, det är faktiskt överraskat mig. Man har alltid haft en känsla av liksom hur många följer Rögle, och det har alltid känts som liksom det är en grupp som gör det, det är en grupp som inte alls är intresserade. Men det här slutspelet har ju känts verkligen som att hela Ängelholm har liksom slutit upp bakom det här laget på ett sätt som jag faktiskt inte kan minnas att jag har upplevt.
Och vi har stått här och babblat en gång i veckan sen slutet av augusti i början av september, va?
Ja, det är nästan som man vill be om ursäkt för allt.
Faktiskt.
Allt mal man har tryckt in i huvudet på folk.
Men det är många som har lyssnat. Vi kan väl runda av med att rikta ett stort tack till alla dem, va? Alla er.
Det kan vi. Det är fortsatt så att av allt man har pysslat med genom åren så finns det ingenting som folk kommer med så mycket glada tillrop om som den här podden. Och det är, ibland är det ett pussel att få ihop de här onsdagarna när det är artiklar och,
kan man säga,
som ska skrivas och möten som ska... Men vi får ihop det för det mesta, och det måste jag säga är ganska ofta för att vi tycker att det är skitroligt och vi är skitglada att ha så mycket, så många som följer oss och gillar den.
Vi är ingenting utan er och vi är ingenting utan Mattias Hjelm. Hallå?
Så kan vi absolut sammanfatta det. Och vi är tveklöst tillbaka när det går mot mörkare tider igen.
Ja, och sen vill man väl ändå hinta om att det kanske kan bli någon... vi kanske liksom dyker in i den här studion när vi har tillräckligt mycket att prata om och släpper lite extra avsnitt och sådär.
Ja, det gör vi. Så gå in och om man inte har prenumererat på oss så kan du fråga en barnbarn eller något som man gör det. Så är vi alltid vid din sida.
Kanske till och med kan bli någon sommarintervju när vi lurar in någon i studion.
Ooh, ja, det är mycket gärna.
Mm. Vi siktar på det. Håll utkik på hd.se och
ha ett underbart liv ända fram till nästa podd, vilket är kanske lite längre än vanligt.
Precis. Hej med er.